A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Mitt namn är Christian Dahlström och jag hoppas att ni mår bra där ute. Själv är jag glad för att anmälan till årets upplaga av Mental Health Run, som är den 8:e i raden, den har öppnat nu. Jag har redan anmält mig och det blir 5:e gången jag springer det här utsökta välgörenhetsloppet som går av stapeln 1 oktober i Stockholm på den sagolikt vackra banan vid Djurgårdsbrunnskanalen. Syftet är att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och allt överskott går oavkortat till psykiatriforskning. Det finns numera ett annat lopp som anordnas av Hjärnfonden, men där går pengarna inte till psykiatriforskning utan till strokeforskning och det går bara virtuellt, så då missar man ju även hela poängen med avstigmatisering. Så blanda inte ihop dem utan spring Mental Health Run, inte kopian. Även Mental Health Run finns som virtuellt lopp, ska jag säga, för den som bor utanför Stockholm. Det finns alltså, vad jag förstår, folk som bosatt sig även utanför Stockholms län, så att säga, någon slags bosättning här av någon slag. Och om man har valt en sån alternativ livsstil, då kan man alltså delta digitalt. Väldigt inkluderande. Mentalhealthrun.se är det som gäller för anmälan. Anmäler man sig innan 1 juni kostar det 250 kronor. Sen blir det dyrare ju närmare oktober vi kommer. Jag känner ju Anna som grundade det här loppet och arbetar ju ibland för Fonden för psykisk hälsa som brukar vara förmånstagare, så jag är väl lite partisk här, men jag har ju å andra sidan även arbetat ideellt för fonden en massa år och betalar alltid privat för att springa loppet oavsett vem som är förmånstagare. Så jag kan med gott samvete rekommendera Mental Health Run, som verkligen är årets höjdpunkt i den här branschen och som drivs av volontärer som gör ett otroligt jobb. Och jag tycker även att det är ett fint sätt som anhörig att visa att man inte skäms för någon med psykisk sjukdom. Ett år hade exempelvis min bror och hans fru anmält sig utan att jag visste om det och blev jätteglad när jag träffade dem där. Det var en fin gest. Så spring loppet och lägg upp bilder på sociala medier så tar ni ställning för era nära och kära som lider av psykisk sjukdom. På tal om att vara partisk förresten, så blev jag i veckan kontaktad av ett företag som ville sponsra podden och tackade nej direkt, vilket jag alltid gör numera eftersom podden bekostas av sina över 200 betalande Patreon-medlemmar. För er som lyssnar i gratisfeeden kommer det ju tydligt avgränsade automatiska reklamspottar, men ingen direkt spons alls så länge Patreon-medlemmarnas totala betalningar är över 2000 kronor per avsnitt och nu är den ju på ungefär 5000 kronor och det är rätt skönt att vara helt fri på det viset, måste jag säga. Ni behöver aldrig oroa er för vems talan jag för. Låter någonting konstigt så är det för att jag är korkad snarare än köpt. Och för er som redan är Patreon-medlemmar, ni lyssnar som vanligt i era poddappar och slipper dessutom de här reklamspottarna. Nog om det, låt oss istället tala om Joar Guterstam och den andra delen av den här intervjun som jag redan fått så många fina kommentarer om. I första delen pratade vi ju, som ni minns, lite om Dopesick bland annat, och det temat fortsätter i det här avsnittet. Här pratar vi exempelvis om varför USA fortsatt verkar ha svårt att stoppa den här katastrofen och huruvida man kan säga att vi har en opioidepidemi även i Sverige. Vi får även några expertfrågor från Hanna Brus och kollegor på smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus. Och så pratar vi om ett par myter om beroendesjukdomar, som exempelvis att droganvändandet kryper nedåt i åldrarna. Med det sagt återvänder vi till Centrum för psykiatriforskning vid Norra station i Stockholm, där vi återigen ska träffa det lågmälda geniet Joar Guterstam. Från den 31 mars i år, varsågoda. Du har fått ett par expertfrågor från Hanna Brus och kollegor på smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. Kan vi börja med den här? Finns det något bra verktyg för att ta reda på om man har ökad risk för att trilla dit? Det vill säga predisponerande faktorer som inte är tidigare missbruk.
Alltså till exempel få problem med opioider, gissar jag då. Eller så. Ja. Ja, att de redan nämnt tidigare missbruk är ju bra, för det är ju den starkaste liksom, riskfaktorn förstås, och tidigare problem kommer få det igen. Men det finns en hel radda med riskfaktorer sådär, och förutom då den egna historien så är det ju ganska mycket genetik inblandat sådär, så jag tycker det kan vara en god idé att fråga om man haft nära liksom familj så där som har problem med alkohol eller droger av något slag. Sådär. Sen är det ju lite större risk för yngre människor. Lite större risk om man har andra liksom långvariga psykiatriska problem också. Och i synnerhet om de inte liksom är stabilt eller liksom vettigt behandlade på annat sätt. Då. Och jag tänker till exempel på personer som har liksom, ja, sånt som PTSD eller ADHD eller sånt där. Flera av dem har kopplats till en förhöjd beroenderisk. Då. Mm. Och det ska man ju liksom ha helt annan hjälp för. Men på kort sikt kan man uppleva viss lindring av till exempel opioider också. Och har då liksom, det finns en risk att man utvecklar en dålig vana kring dem. Då. Så annan sån här obehandlad eller inte stabil psykisk sjukdom bör man vara lite extra försiktig med och se om det kan finnas annat stöd som kan hjälpa så att det inte blir problem. Liksom. Sen tänker jag som beroendeläkare träffar man ju också ganska många människor med man kallar för antisociala beteenden, alltså om de har kanske kriminalitet eller överhuvudtaget ett mer hänsynslöst beteende och sådär. Det finns ju man kallar för antisocialt personlighetssyndrom ibland. Och den typen av personer har en klart ökad liksom, risk för att utveckla problem med opioider. Kanske vidare förmedlar och säljer de här och sådär. Och använder själv på ett oförsiktigt sätt. Då. Så det, de skulle man också liksom, se upp med så att man inte ger patienten ett nytt problem då, när man bara vill lindra egentligen.
Så en bra patient skulle kunna vara en lite äldre person som är stabil och som kanske har brutit ett ben och som, ja.
Precis, och där man generellt för opioider så vill man ju att det ska vara en tydlig indikation, alltså en tydlig orsak där man använder, och att det ska också kunna utvärderas på ett liksom vettigt sätt. Och att man redan från början ska kunna ha en tanke om när man ska sluta med behandlingen då, om det handlar om ett benbrott eller vad det är, en operation eller något sånt där, så är det ofta någorlunda förutsägbart att det här behövs en vecka eller två och sen så tar vi bort det liksom. Om det däremot är något väldigt diffus, man inte vet vad det beror på, smärtan eller när den möjligen kan gå över, då blir det betydligt svajare och knepigare att ordinera sånt, tycker jag.
Ja, du tangerar deras nästa fråga här från smärtkliniken, för de skriver så här: hur tänker du kring patienter som upplever att opioiderna så att säga fungerar bra, det vill säga som inte överdoserar eller uppfyller andra kriterier för substanssyndrom, som inte har någon klar direkt abstinens, men som i vilket fall inte lyckas sätta ut? I vår mening är opioider egentligen aldrig indicerat för långvarig smärta, då man med stor sannolikhet påverkar det mesta annat utöver smärtan, och men inte sagt att det inte så att säga kan hjälpa. Det känns som att dessa patienter är ett stort mörkertal.
Ja, precis. Nej, men de finns ju förstås, och om de inte utvecklar något beroende så träffar inte jag dem heller så mycket som beroendeläkare kanske. Men Jag kan ibland så att man kanske på det att man sådana patienter träffar för bedömning ibland så där och jag vet inte om det här är ett svar på det riktigt, men en del har i alla fall känslan av att de inte har erbjudit så värst mycket annat än läkemedel så där. Så är ju sådana berättelser har man ju från som psykiatrin också ibland förstås. Mm. Och det kan jag ju tycka lite sorgligt på något sätt, att det är opioidrecept det enda som erbjuds om man har en långvarig smärtproblem. Då är det ju lätt att se att man tar till det för att det ger någonting, men precis som du säger så är det ju på lång sikt ofta mer risk än nytta där, så jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att förskriva det då. Men vad man gör med de som inte har ett beroende men har svårt att sluta, där måste man nog, precis, ja, som man alltid gör på något sätt, en individuell bedömning av risken mot nyttan av då fortsatt förskrivning då. För det finns också, skulle vi klämma in kanske ändå, att jag kan tänka mig situationer där, till exempel om det är en person som använt i väldigt, väldigt många år en försiktig dos av något sånt här läkemedel och kanske inte har jättelång kvar i livet till exempel, och då kan det ju vara jättetufft och att man prompt ska sätta ut den medicinen då. Och då kan jag ju ibland fundera liksom att ja, men det kanske är lika bra att vi fortsätter det här. Liksom, om vi gör det på ett kontrollerat sätt, det ordinationen följs och sådär. Och det inte är några uppenbara risker just i det här enskilda fallet. Då kan det ju vara bättre att bara fortsätta förskriva den tid som finns kvar än andra åtgärder. Men naturligtvis får man ju överväga, finns det andra alternativ som gör att vi kan bli av med opioiderna, men det blir någon sorts individuell bedömning där, flummigt som det låter.
Mm. En sista fråga från smärtkliniken, som skrivs här. Patienter som stått på opioider många, många år, men där man nu vill sluta förskriva för att egentlig indikation saknas. Patienter som ofta säger ungefär att vården missunnar mig att fungera. Hur ska man tänka där i mötet? Och vi kanske är lite grann inne på det redan.
Ja, det kanske var den här kategorin jag tänker på, men i beroendevården jobbar vi ju ganska mycket med vad man kallar för motiverande samtal då, eller motivationshöjande samtalsmetodik, där man liksom försöker locka fram på något sätt patientens egen motivation så där, och vilja till förändring. Det är ju ingen så här mirakelmetod som går jättefort så där, men jag tycker ganska ofta man kan liksom resonera om långsiktiga risker och så där, och om det är någonting som tycker jag underlättar ibland, det är ju att man faktiskt ofta, alltså om det är en patient som har haft sånt här i många år, de har ju ofta ändå tiden med sig, för då är det ju inte urakut att det här måste bort till nästa vecka, utan man kan ju ofta tänka att vi vill minska ner den här opioidbördan, för vår medicinska bedömning är att det här är riskabelt på sikt till exempel. Och sånt kan man ju ofta liksom försöka förmedla på ett pedagogiskt sätt, och många patienter förstår ju det också. Men de kanske känner att det är nästan oöverstigligt, hur ska jag klara det här liksom, och bli av med det här? Och då kanske man får försöka lägga upp en liksom plan för uttrappning som liksom kan verka realistisk, alltså både för vårdgivaren och för patienten själv. Och den kan ju mycket väl vara väldigt liksom utdragen. Alltså om det är öppenvård. Om patient har haft samma behandling i 10 år. Då kan ju liksom, det kan ju få ta ett halvår att trappa ut. Eller liksom, kanske ännu längre i vissa fall. Bara vi liksom är på den så kallade bättringsvägen. När det gäller ordinationen. Så tycker jag att det är frid och fröjd. Liksom. Och där tror jag att man till exempel i primärvården ofta kan vara ganska bra på, för man liksom vet att man har ofta tiden med sig på något sätt, men om det är så att man ska liksom genom ett program i någon specialiserad verksamhet, så kan det vara lite mer tidspress, och det man kan nog vara lite lugn i det, att det är sällan så det är jätteakut liksom, men försöka hjälpa in patienter på rätt spår och få det att verka realistiskt, för då kan det ju ofta gå bra att bli av med det här.
Mm. Samtidigt som utvecklingen i USA och även i resten av världen delvis är rätt förfärlig, så tänker jag att smärtlindring är ett väldigt viktigt fält inom sjukvården, och att det kanske fanns en poäng med den här statushöjningen av smärtlindring som du var inne på. Och oxycodon används ju även i vården världen över numera. Var den ett medicinskt framsteg trots all skit som har kommit med den, så att säga.
Ja, det är... Ja, alltså... Ska jag säga... Eller ja, på ett sätt ändå. Inte kanske att det övervägde alla hemskheter som har följt med det då, men det var ju... den har vissa fördelar jämfört med morfin, som var det liksom gamla beprövade preparatet då. Dels den här långverkande beredningarna, men också har då så kallad biotillgänglighet då, att det är lite mer förutsägbart exakt hur mycket patienten får i sig av en given dos då. Så, och det är ju viktigt med alla möjliga behandlingar då, men många liksom, både smärtläkare och cancerläkare och så där, tycker nog att det är ganska bra preparat liksom att använda kliniskt. När det inte blir problem då, men sådär. Så ett visst framsteg var det nog. Det måste man nog erkänna också.
Mm. Dopesick är ju utgiven 2018, och man fick ändå intrycket i slutet av boken, tycker jag, att en del förändringar har förbättrat situationen. Men enligt amerikanska myndigheter så har dödligheten av både narkotika i stort och inte minst av opioider bara ökat ännu mer sedan 2018. Det ser lite annorlunda ut i Sverige, tror jag, men USA har bara fortsatt uppåt. Oxycodon-dödsfallen i sig har inte ökat, men är kvar på väldigt höga nivåer och är ju, som jag har förstått, en drog som ofta verkar leda till att man börjar missbruka andra opioider. Och man ser nu att exempelvis då fentanyl och tramadol har exploderat i dödsstatistiken i USA. Varför lyckas man inte få kontroll på det här problemet, tror du?
Ja, det är en intressant fråga, och jag tror mycket i den amerikanska situationen att det liksom har, man har satt bollen i rullning mycket, så att den inte bara lätt låter sig stoppa sådär genom att man ändrar till exempel förskrivningspraxis då lite grann, det här liksom, inom citattecken nu då, generösa användningen av opioider, att man skriver recept lite för ofta. För det finns ju massa människor då i USA som har utvecklat en opioidvana nu och liksom har tagit det dag efter dag i ett antal år. Och nu börjar liksom på många håll börjar liksom läkare dra öronen åt sig och så bara, ja, nej, men vi kan inte förskriva så här mycket längre, och här finns ju ingen tydlig indikation, kommer man på nu efter 5-10 års behandling. Och då kan det ju verkligen bli så att patienten hamnar i klistret liksom, för de har ju vant sig till med den här liksom ganska rejäla opioiddoserna i vissa fall, och kanske plötsligt blir av med det då, när sjukvården inte ställer upp längre, och får då vända sig liksom till illegala källor för att få det här då. Så de har väl sett liksom att till exempel heroinanvändningen ökat väldigt mycket, som liksom i förlängningen, när man inte kan upprätthålla sin opioidvana med då legalt förskrivna preparat, så vänder man sig till gatudroger som är liksom, kan vara uppblandade, som du sa förut, med till exempel med fentanyl, eller att det helt enkelt handlar om fentanyl som man använder på olika sätt för att dämpa sin abstinens eller värk eller allmänt illabefinnande som det kan vara. Så man har verkligen satt sig i en jätteknepig situation liksom, hur man ska vända på allt det här. Och tyvärr är också vården då för opioidberoende, som väldigt många människor nu utvecklat, ganska dåligt utvecklad i många delar av USA också. Så man kanske inte har välutbyggd så här underhållsbehandling och sån där hjälp som man skulle önska för den här gruppen.
De verkar väl ändå ha ganska mycket såna rehabcenter och sånt där liksom, men...
Precis, det finns ju någon rehabindustri som, men allt är finansierat av försäkringar som många kanske inte har tillgång till, och många utan att ha dunderstatistik på det här, och så har jag ju förstått att väldigt, väldigt stora andelar av de här rehabcenters har kanske till exempel en 12-stegsinriktning eller sådär, och många kanske inte accepterar överhuvudtaget att man har farmakologisk behandling parallellt, och så de har inte så att säga bästa tillgängliga vård för svårt opioidberoende, vilket ju faktiskt skulle vara underhållsbehandling kanske kombinerat med någon psykologisk behandling av olika slag. Så det är inte liksom bästa möjliga hjälp till de här mest utsatta, vågar jag nog säga, i stora delar av USA. Väldigt ojämlik vård på det sättet.
Nu i Sverige så har ju förskrivningen av oxycodon enligt Socialstyrelsen sexdubblats sedan 2006. Mellan 2012 och 2020 har den tredubblats i dödsstatistiken och opioidrelaterade dödsfall totalt sett har mångdubblats under 2000-talet även i Sverige, även om det verkar ha stagnerat eller till och med minskat något de allra senaste åren, kanske 2, 3, 4 år eller så. Och det är inte heller alltid säkert att personerna i den statistiken har dött av just opioiderna. Så vi verkar ju liksom fortfarande vara rätt långt efter USA vad jag förstår, men det är ändå mindre skillnad än jag hade trott. Kan man säga att vi har en opioidepidemi eller opioidkris i Sverige, tycker du?
Ja, det är en bra fråga. Opioidkris tycker jag kanske är lite starkt ord. Alltså, det har ändå, förändringar har inte varit så dramatiska riktigt, så att jag tycker kris kanske är rätt begrepp då, liksom. Och som du sa här sista, det är 4-5 år i alla fall, så har det liksom minskat något sådär. Men vi har liksom en allt för stor opioidödlighet. Liksom. Så länge kan man vara 100% överens i alla fall. Och som du säger så har ju liksom förskrivningsmönstren förändrats en del under 2000-talet. Och det har kommit flera rapporter från Läkemedelsverket faktiskt om det här senaste åren, där man liksom spårat det här och vad det kan bero på lite grann och sådär. Till exempel då, en annan drog vi pratat lite grann om i tramadol, den har ju nästan, man har nästan slutat förskriva den. Den, liksom, den har minskat med 80-90% här på 10 år, medan då oxycodon istället har ökat väldigt mycket, som du sa då. Och det där, exakt vad det där beror på kan ju vara svårt att säga, men till exempel tramadol har kanske hamnat mer i vanrykte från att ha ansetts som en väldigt liksom snäll opioid till att vara mer den här, jag tror Svenska Dagbladet har kallat sig för dödsdrogen, eller vad det var, som en klassisk skräck begrepp då, för den är inte alls farligare än andra opioider, utan kanske till och med tvärtom,
förknippad med att man dödar andra människor i fallet gangsters då?
Ja, det skulle det kanske kunna vara då, även om det lite grann återstår att visa, men det vore ändå precis, men i alla fall tramadol har på något sätt, från att ha varit liksom väldigt snäll opioid på något sätt, som till exempel ortopeder förskrev i mängder för 10-15 år sedan, så har det blivit en drog som framförallt införskaffas liksom illegalt och smugglas in till Sverige och används liksom i den som en gatudrog mer då. Och oxycodon har liksom en annan resa på något sätt, där det har ökat ganska mycket, ersatt tramadol och det som heter dextropropoxifen förut, som nu inte finns längre. Och delvis också citodon, som har en gammal storsäljare i Sverige. Så det är massa sådana här inom opioidgruppen förflyttningar på något sätt. Men om man då räknar om till liksom morfinekvivalenter, sådär, alltså alla de här olika preparaten, då ligger det någorlunda stabilt liksom, att det är ungefär lika många sådana per svensk och år som förskrivs då. Så okay. I den meningen är det inte någon opioidkris där, att det har liksom dragit iväg på något tokigt sätt riktigt. Sådär.
Så den här oxycodon-statistiken jag rapade upp här, den var lite, det kanske bara är ett specifikt varumärke som har fått fäste och ersatt andra.
I ganska stor utsträckning är det så, men jag håller ju med, man vill ju liksom ha ögonen på det framöver, eftersom den är så pass potent då, jämfört med flera av de här andra, så jag hoppas det inte liksom bara fortsätter rakt uppåt sådär.
Ja, men på tal om det då, vilka skyddande mekanismer har vi i Sverige som skulle kunna tala för att vi inte råkar liksom lika illa ut som USA när det gäller just opioider?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, jag tror att vi har, än så länge i alla fall, en mindre genomkommersialiserad vårdapparat sådär. Som inte liksom på samma sätt liksom vinstmaximerar liksom i varje hörn liksom, och det är lite eller i alla fall om man jämför med de här historierna från lanseringen av Oxycontin och Oxynorm till exempel, så verkar det ha varit nästan som en symbios mellan i alla fall vissa förskrivande läkare och liksom rena reklammänniskor på något sätt från läkemedelsindustrin, som har nästan suttit med på mottagning ungefär och liksom skött allting egentligen, medan läkarna mest har varit namn som de sätter på sina recept liksom till folk. Ja, och den typen av verksamheter har vi ju liksom inte i svensk sjukvård, i alla fall i någon större utsträckning liksom. De hoppas jag att IVO har ögonen på i så fall. Så det känns som att det är mer kontrollerat, att vi har tydligare liksom riktlinjer så där inom våra sjukvårdssystem, och vi har så kallade läkemedelskommittéer och så där som följer också förskrivningsmönster i vården och så där. Så jag hoppas att vi är mer på vår vakt på något sätt då. Och ja, mycket tydligare på det. Plus att vi inte har det här trycket från befolkningen i stort liksom, som inte är hjärntvättat av liksom oxycodon-reklam på tv hela tiden och så där. Mm. Så det är en tacksammare situation på flera sätt, tänker jag. Mm.
Men även vården i Sverige liksom kommersialiseras väl lite grann, och lite grann och mer åt det hållet i alla fall, och så här kundnöjdhet och sådana saker kanske smiter in på sina håll. Ja. Så man kanske ska vara lite på sin vakt av det skälet också mot sådana förändringar.
Det kan man nog vara förstås. Och jag mer personligen bara känner ganska kritisk ibland mot utvecklingen, men jag vill nog ändå säga att till exempel de här nätläkarföretag och sådär till exempel som kan kritiseras på massa olika sätt, men just när det gäller liksom narkotikaförskrivning och sådär, så är min bild att de har varit väldigt försiktiga liksom. Mm. Att det är verkligen tabu liksom att förskriva narkotika på ett icke genomtänkt sätt då. Så då de verkar ha ganska tydliga riktlinjer kring det, eller i alla fall min bild, utan har superinblick i det.
Ja, det är jävligt skönt, för annars hade du kunnat spåra ur.
Ja, det är lätt att se skräckscenarion framför sig liksom annars då. Men jag tror inte de vill riskera den, alltså dels kanske faktiskt bryr sig lite om människoliv och sådär också, men jag tror också att det vore väldigt dålig PR liksom för ens företag om man blev känd som de som krängde oxycodon liksom.
Mm.
Så någon sån utveckling har vi inte sett liksom i Sverige i alla fall.
Nej, det är tur det. Men du, om man ser till narkotikadödligheten i ett större perspektiv, så är väl Sverige bland Europas värsta länder i det avseendet, med väldigt hög narkotikadödlighet. Vad beror det på?
Ja, det stämmer där, att i alla fall de siffror som rapporteras till europeiska myndigheten som följer det här, så ligger senaste siffrorna är faktiskt att Sverige och Norge är på en delad skamlig första plats då i det här då. Men även i de här europeiska rapporterna så framhäver man väldigt ofta att det är supersvårt att jämföra. Jag tror att det är lite liknande kanske som med kriminalitet så där, att det är jättesvårt att räkna på, för att man samlar in data på olika sätt och definierar drogrelaterad död på olika sätt och så där i olika länder. Man analyserar inte substanser på samma sätt och sådär.
Men jag tycker ändå att det verkar som att när det här saken diskuteras, så även av kunniga personer verkar ändå vara med på att vi är sämre, även givet de invändningar.
Ja, Precis, för det är liksom nästa del i harangen här, och är att liksom med det sagt på något sätt så har vi ju en oacceptabelt hög narkotikadödlighet då. Och framförallt är det som du sa förut här under 2000-talet, och så har liksom trenden gått åt fel håll, även om det senaste åren precis har liksom vänt lite grann i alla fall. Så vi har liksom en oacceptabelt hög narkotikadödlighet då. Och jag tror man kan tänka sig liksom en rad olika faktorer som kan ha bidragit, men det är ju svårt att veta exakt vad. Liksom där blir det mer spekulationer kanske egentligen.
Mm-hmm. Jag får ju lite så här panik av att läsa om exempelvis sådana här fentanylnässprayer som du var inne på tidigare, som säljs på nätet. Det var ju två bröder i Stockholm som dömdes för att ha haft ihjäl 8 pers med sådana 2018. Om jag minns rätt så var det liksom typ, de hade bara sålt 8 stycken, så dog alla som fick dem. Någonting i den stilen, jag minns inte exakt, det kanske är fel. Men, och jag tänker ju givetvis på hur man ska försöka banka vett i sin egen unge och sådär, för det verkar ju liksom... Ja, livsfarligt i ordets rätta bemärkelse. Men så läste jag på Twitter att du skulle föreläsa om myter om beroende, och en av myterna då var att just illegala droger är farligare än alkohol och nikotin. Och då måste du ju såklart förklara vad du menar.
Ja, just det. Ja, nej, det var inte att, liksom, att folköl är farligare än fentanyl jag tänkte på, utan att... Nej. Det är en föreställning så där som jag tycker man... stöter på ibland, att man delar upp det kanske i alkohol och nikotin är liksom, och rökning liksom är en grej för sig, och sen finns det en annan grupp substanser, knark, droger, mm-hmm. och att man ser det som en sak på något sätt, medan står det här andra liksom, det är inte ens droger egentligen. Nej. Alkohol är ingen drog. Det är den föreställningen framförallt jag tänkte på som en myt då. Det ska inte på något sätt liksom förringa riskerna med tunga opioider då. Men då inom den här gruppen, fentanyl är ju liksom i den yttersta ändan av livsfarlighet naturligtvis då. Eller carfentanil och andra varianter på det. Men sen går det liksom hela, sen finns det centralstimulantia, liksom en helt egen grupp med droger. Cannabis, varianter av det. Det finns hallucinogen eller psykedeliska substanser, och alla de här har ju inget riskfritt liksom, men de är inte alls liksom livsfarliga i fentanylbemärkelsen egentligen, de här andra. De kan ha beroendepotential i olika grad, allt möjligt då. Och samma gäller ju på sätt och vis då med alkohol och nikotin, som då är, om man, i alla fall om man med nikotin syftar på cigaretter i första hand, så har ju det liksom enormt mycket negativa hälsokonsekvenser. Det är ju ingen hemlighet för någon liksom, alla cancer och KOL och allt möjligt och sådär, även om man använder det så som det är tänkt att användas. Det är ju det som är lite unikt med cigaretterna på något sätt, att även de sådär kunder som använder det som man ska, så är ungefär hälften kommer få sitt liv förkortat av den produkten de använder, och det är ju en ganska spektakulär siffra tycker jag. Och alkohol naturligtvis, som är ett enormt folkhälsoproblem och skadar liksom alla organ i kroppen och leder till liksom fysiska och psykiska problem för en ganska stor andel av de som dricker. Även om vi kanske tänker mer på den ännu större grupp då som använder alkohol kontrollerat och inte får problem av det.
Ja, men så. Också att liksom hur många av alla mord är och liksom misshandlar i Sverige är förknippade med alkohol. Alltså det är ju...
Ja, och polisen skulle väl liksom nästan stå arbetslös om vi avskaffar alkoholen nu. Men allt det gör liksom att jag tycker det är fel att liksom lägga de här legala drogerna, om man skulle kalla det alkohol och cigaretter och så, i en ofarlig korg liksom, och alla andra droger eller beroende på vad man kallar det, medel är liksom dödsknark som ligger i den livsfarliga korgen då. Där tror jag att det kan vara bra med lite mer, vad ska man säga, lite mer upplysning om det, så här, och förstå, resonera lite mer om ja, vilka risker finns och sådär, och få det en mer nyanserad bild av det här. För det blir också så extremt svårt att fatta varför någon överhuvudtaget ger sig in i det här med droger. Det kanske kan verka svårt ändå, men Men det är ju inte så att folk liksom direkt ger sig in på fentanylet liksom, utan de börjar kanske med cannabis och vissa andra droger och märker att men de dör inte av det liksom. Och så är det lätt att man tycker sig ha genomskådat samhällets bild av drogers farlighet, och så liksom kanske man negligerar också väldigt reella risker då, som med opioiderna till exempel. Så där tycker jag kan vara lite viktigt att även ungdomar får en lite mer realistisk bild av det där farlighets.
Och inte bara från myndigheter tänker jag, så även i liksom media så kan man ju ofta läsa liksom, ett glas rödvin om dagen minskar risken för hjärtinfarkt eller något sånt där. Alltså liksom, det är klart att liksom alkoholens baksida speglas ju också i media väldigt ofta, men det behandlas, det finns ändå den här andra sidan som inte alls, man får inte läsa om cannabis hälso, alltså goda hälsoeffekter i alls i samma utsträckning.
Nej, precis. Och de, det är ju omdebatterat vetenskapligt både för alkohol och cannabis. Men jag kan nog hålla med om att det kan bli en lite skev bild. Plus att vi har ju då i Sverige har vi ju kriminaliserat användning av alla de här substanserna vi pratar om, de, förutom alkohol och nikotin, vilket gör att de socialt så där har liksom en annan, blir en annan status förstås. Det är ju liksom inte, det är ju kriminellt att vara en, att röka cannabis emellanåt liksom, i Sverige. Så ja, folk kommer kanske inte ut och berättar om det på samma sätt liksom.
Jag tänker en annan av de här myterna som du hade inför din föreläsning där, det var att droganvändningen kryper nedåt i åldrarna. Men så är det alltså inte.
Nej, det är väldigt vanligt medialt tema så där, att det varje tid är sämre än den föregående och så. Och, men om man tittar på trender så där, där man har frågat skolungdomar över tid så här, så är det som är väldigt, väldigt slående, det är att de framförallt dricker otroligt mycket mindre alkohol nu än bara för något decennium sedan. De har också nästan slutat att röka cigaretter också, vilket är ju väldigt glädjande ur ett liksom folkhälsoperspektiv då. Medan då droganvändningen ligger och har legat ganska lågt hela tiden och inte några liksom dramatiska förändringar egentligen. Om man frågar liksom stora grupper med 14- och 16-åringar sådär. Så det är lite av en myt tycker jag. Om man tittar på totalen i alla fall av beroendeframkallande medel så använder nog kidsen mindre än de har gjort på väldigt länge.
Ja, men det är bra.
Ja, det kommer nog finnas jobb för mig framöver också.
Men, ja, precis. Men, ja. Det är en fröjd att lyssna på Joars röst, och vill ni ha mer av den varan så lyssnar ni förstås på del 3 också. Där får ni fler expertfrågor från andra experter. Vi pratar om cannabis, om svensk narkotikapolitik under 1900-talet, avkriminalisering, legalisering och annat. Den fjärde och avslutande delen kommer sen enbart för betalande patroner, som ni alltså blir på patreon.com/sinnessjukt om ni inte redan är det. Det är busenkelt och ni betalar efter förmåga. Resten av april går nya patroners första betalningar till Läkare utan gränsers arbete i Ukraina, och ni betalar bara när nya avsnitt släpps och kan alltså lyssna på hela katalogen av nästan 200 avsnitt helt reklamfritt så länge ni är medlemmar, och sen kan ni säga upp det bäst ni vill. Länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen, så kan ni anmäla er där på en minut. Och glöm inte heller att anmäla er till Mental Health Run. För den som har ekonomiska svårigheter kan jag nämna det att det finns 50 platser till reducerat pris. Då kostar det bara 30 kronor, vilket jag tycker är en fin liten detalj. Återstår bara för mig att uppmana er att ta hand om varandra där ute, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.